Det är söndag kväll och du är välkommen till St. Pauli närradio för en andaktsstund. Och jag som håller i andakten ikväll heter Göte Siverbo. Vi ska börja med psalmen 203. Framskrider året i sin gång, 203. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn vi ber med dagens saltarsalm. Det närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen. Psalmen 201 från den fjärde versen. Allt kött är hö, allt flyktar här och snart förvissna gräsen. 201 från vers 4. Så upplyfter vi våra hjärtan till Gud och lyssnar till dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Marta gick hem och kallade på sin syster Maria och viskade: Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom, kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät, blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss bedja. Herre, nu vill jag höra, tala du och ge det jag behöver nu. Jag beder dig av hjärtans grund, välsigna denna andaktsstund. Amen. Kristus har gjort dödens makt om intet. Så står det i andra Timoteusbrevet, 1:10. Och detta är också ett ord som ligger mig nära, eftersom det är inhugget på gravstenen till mina föräldrar. Kristus har gjort dödens makt om intet. Man kan säga att de orden är huggna i sten i dubbel mening då, för de står också ju i den heliga skrift där allting är fast som klippan. Denna söndag, 16 efter trefaldighet, är speciell, för den är både allvarlig och mycket ljus samtidigt. Man skulle kunna säga att det är både en långfredag och en påskdag på en och samma gång. De flesta av oss har säkert någon anhörig som är begravd på en kyrkogård. Och att gå dit, det innebär inte så mycket tröst som att istället gå till Guds ord. Där finns trösten emot döden. Och där står det då att Kristus har gjort dödens makt om intet. Men det står inte bara om dödens makt, det står framförallt om livets makt i Guds ord. Och låt oss en stund tänka på dödens makt och livets makt. Först då något om dödens makt. Det är en grym makt som döden har. Lazarus, han hade varit död i 4 dagar. Och han hade fort blivit begravd, så som det brukar ske bland judarna. Och han hade legat så pass länge så att förruttnelsen hade redan börjat. Och det är så enligt judisk sed att begravningen ska ske helst samma dag som dödsdagen, men så fort som möjligt i alla fall. Och sedan så ska de anhöriga få ägna sig åt sorgen i 7 dagar utan att behöva tänka på något praktiskt. Det ska andra sköta. Och det bygger man på att det var så länge som Josef begrät sin far Jakob enligt 1 Moseboken. Han begrät Jakob i 7 dagar. Under de dagarna är det också en plikt att besöka de sörjande för att den mån man kan trösta, samtala om den döde och liksom hjälpa dem i sorgearbetet. Och det är viktigt i sorgefasen att genast få lov att samtala och tala om den person som avlidit. Och det var många judar som var nu hos Marta och Maria i deras sorg. Och det står att Maria grät och de andra grät också. Detta är ett av otaliga exempel på dödens makt. Det är så att i vårt land bara så dör det en människa ungefär var 5:e minut. Och ständigt grävs det nya gravar. Och nu så hade Lazarus dött och det verkar som han var mitt i livet. Så att det lyckliga hemmet i Betania hade fått besök av denna objudna gäst som heter döden. Det är en grym makt. Döden är också en mycket allvarlig makt. Den är allvarlig därför att den drabbar ju var och en av oss. Vi kommer med säkerhet, eller vi vet med säkerhet att en gång i framtiden så fortsätter livet här på vår jord utan att någon enda av oss längre är med. Visserligen har ju medellivslängden blivit högre de senare år, men ingen ska tro att, och tror väl inte heller, att vi ska kunna leva för evigt. Och därför behöver vi förbereda oss för detta allvarliga som ska hända. Precis som när man ger sig ut på en resa, man behöver planera och förbereda och göra sig resklar, så behöver vi också det inför döden. Och då tänker jag inte i första hand på allt det här praktiska med testamente och med kanske önskemål inför begravning, utan tänka på att nådens tid är begränsad. Den har ett slut, och att det gäller att bli vän med Jesus innan döden kommer, så att man får leva och dö i hans sällskap. Dödens makt, den är allvarlig. Den är också fientlig. Ja, det är en fiendemakt. En fientlig makt är det. Och eftersom döden rår på oss alla, så inger den respekt. Ja, den kan kännas hotfull. Man kan inte värja sig mot denna fiende. Och vi värjer oss ändå mot den, eftersom Gud har skapat oss till liv och till lycka, inte till död och olycka. Biskop Sven Danell, Skara, han sa en gång så här om människans situation. Hon är livrädd för döden och dörädd för livet. Och det är ju beroende på döden som man kan säga så. Och denna makt då, den är ju som vi vet och håller med om säkert både grym och allvarlig och fientlig. Men låt oss tala om det som är, det är mycket ljusare den här söndagen, nämligen livets makt påminns vi också. Och den makten är hoppfull. Det är en hoppfull makt, livets makt. De visste i Betania vart de skulle vända sig i sin sorg. De sände bud efter Jesus och satte sitt hopp till honom. De hade förtroende för honom. Och så märker vi det av orden: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och det var alltså så att det var Maria som förstod att Jesus hade makten. Han kunde bota blinda, så skulle han också kunna öppna, eller kunna också ge livet tillbaka, eller göra så att inte Lazarus hade behövt dö, så som de säger. Att han skulle blivit räddad från en eventuell sjukdom han hade fått. Så det fanns en stor tilltro till Jesus. Marta, hon trodde på att Lazarus skulle få liv igen, men då tänkte hon på den sista yttersta dagen. Och inte på att han skulle få jordelivet tillbaka. Det tänkte hon att det var för sent nu när det hade gått redan 4 dagar. Som sen han hade avlidit. Och det här att Jesus uppväckte döda, det berättas ju om 3 gånger i evangelierna. Och det här är den märkligaste, den som handlar om Lazarus uppväckelse. Därför där hade ju redan förruttnelsen börjat. Det allra största undret när det gäller att visa makten över döden, det var ju när Jesus själv uppstod på den 3:e dagen. Nu fick liksom dödens makt dråpslaget, livet vann, dess namn är Jesus. Att Jesus hade livets makt, det berodde ju på att han var Gud själv. Han som är livets ursprung och källa. Han som har liv i sig själv, som inte har fått det av någon annan, men som kan ge det åt andra. Han har lagt ner mycket av livets makt i sin skapelse, där det finns mycket kraft, växtkraft och så vidare. Och han har också lagt ner i oss människor livskraft och energi och livsmod. Allt har sitt ursprung i honom som har makten, livets makt. Och denna makt, den är starkare än dödens makt. Och det är därför vi kristna tror på Jesu uppståndelse från de döda. Och vi tror också på alla dödas uppståndelse på den sista dagen. Egentligen är det ingen svår tro om man tänker att Gud har skapat hela universum. Hur svårt kan det då vara att ge en människa tillbaka sitt jordeliv? Så det är en hoppfull makt, denna livets makt som vi ser hos Jesus. Och det är också en ljus makt, den är ljus. Jesus som är livet, när vi tror på honom, betyder inte att vi slipper att dö. Och Lazarus, han dog, och han dog till och med två gånger. För även om han fick livet tillbaka här på jorden så fick han dö igen. Men den mörka döden har fått ett ljus genom livets makt. Det kommer ett ljus från evighetens värld. Och det hänger på tron. Om du tror ska du få se Guds härlighet, säger Jesus. Och det finns många under. Och det finns större under än detta vi hör om med Lazarus. Det är ett litet under faktiskt om man jämför det med att Jesus kan väcka människor ur andlig död till andligt och evigt liv. Och det gör Jesus ju hela tiden när människor blir omvända genom Guds ord, Guds ande. Och då får man ju ett liv som aldrig ska dö, som dödens makt inte rår på. Och alla döda ska ju en dag gå ut ur sina gravar på den stora uppståndelsedagen. Då är livets seger total. Livets makt är ljus och den är också barmhärtig. Det är en barmhärtig makt. Det är ingen fiends makt, tvärtom. Det är en makt som vill oss väl, evigt väl. Den kommer som en vän till oss, vill trösta oss när dödens makt gör sig påmind. Och livets makt säger till oss att vi kommer inte att skatta åt förgängelsen och försvinna som en skrift i sanden. Nej, vi människor är evighetsvarelser. Vi är ämnade att leva tillsammans med Jesus och att få återse varandra igen. Och det här är ett fast ord att lita på. Så kom ihåg att även om du aldrig kan bli vän med döden, den förblir din fiende, så kan du bli vän med Jesus. Och då möter Jesus dig när döden kommer. Det är han som kommer i dödens gestalt. Vi vandrar här i dödsskuggans dal, men livets makt gör att det ljusnar. Och när våra utslitna kroppar läggs i graven, så som vi lägger av oss kläderna på kvällen, så har vi hoppet att vi ska få sedan en sån kropp som liknar Jesu härlighetskropp. Vi vet när vi är födda, vi vet inte exakt vilken dag vi ska lämna jordelivet, men vi vet att den dagen kommer. Och ofta på våra gravstenar så står födelsåret och dödsåret. Och så mitt mellan de åren så står det en liten kort streck. Det strecket det ska påminnas om att vårt jordeliv är kort. Men att det som kommer efter detta livet, det är det som är det verkliga livet. Livet som är ljust och härligt. Därför att Kristus Jesus har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan att vi inte må vara glömska hörare utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden. och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss bedja. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar, om allt vad vi behöver, dag från dag, om bröd på bordet, en god hälsa och en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa, om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor, om kärlek från dem vi har kära, om fred på jorden. Vi ber för dem som saknar detta det nödvändigaste. Vi ber om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade, om nya livsmöjligheter åt dem som har misslyckats, om hälsa åt våra sjuka. Vi ber för den ort och bygd där vi lever och verkar, grannar och vänner, släktingar, arbetskamrater. Vi ber också för dem som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor, om förnuft och god vilja för dem som regerar i världen. Så ber vi för din kyrka, att kyrkan ska bli ett ljus som visar på vägen till livet. Vi ber för oss själva, mer varsamhet i umgänget med varandra, mer av Jesu Kristi sinnelag. Han är vårt ljus, vår väg, som vi vill älska och vörda i alla våra dagar. Amen. Låt oss be Herrens bön. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så slutar vi med psalmen 7, 9, 8. Den sista versen. Som liljan på sin äng till slut ska vissna ner. 7, 9, 8, vers 4.
Du har precis varit med om en radiosändning från Sankt Pauli närradio. Våra sändningar är därmed slut för idag, och vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka imorgon klockan 8.30. Programledare ikväll, det var Göte Siverbo. På orgel där hörde vi Andreas Hjalmarsson och Mikael Holmlund, och jag som har redigerat ihop detta program heter Bengt Karlsson. Så önskar jag dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen, och så är du varmt välkommen tillbaka till Sankt Pauli närradio imorgon klockan 8.30. Tack för ikväll. Hej då!